välkommen till Värnamo församlingsnärradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över apostlagärningarna och vi har kommit till del 23. Och är det så att du vill lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar då klockan 19. Och som sagt då del 23 och här är då Håkan Sundliden.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen då vi ska förhoppningsvis göra färdigt Stefanustalet i Apostlagärningarna 7. Jag måste bara bekänna en sak för innan vi ber och ger oss in i bibelstudiet. Jag brukar citera Michael Greens kommentar. Jag har kommit på det flera gånger och jag har ju använt den rätt så frekvent och idag så upptäckte jag att det är ju inte han som har skrivit den. Så kan det vara. Han heter John Stott som har skrivit den. Det är samma evangelikala fåra, också en engelsk exeget och präst. Men nu har jag sagt det i alla fall. För att om det är någon som letar efter den där kommentaren så finns den inte. Nåja, så var det med det. Låt oss nu be att det blir rätt i fortsättningen. Herre, vi tackar dig för att vi får öppna boken. Boken som du har gett till oss för att vi skulle kunna lära känna dig och den du har sänt. Herre, vi tackar dig för allt det som står skrivet här och för att det är till vår uppbyggelse, till vår förmaning och varning. Herre, tack för att vi kan få allt det beskydd och all den vägledning som vi behöver för vår frälsning i ditt eget ord i Bibeln. Herre, vi ber att du ska verka ibland oss och verka din vilja i våra liv. Vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Jo, som sagt, vi har kommit då till Apostlagärningarna 7, vers 30 enligt mina anteckningar. Och för den som kommer in här och nu så ska jag bara säga det då att här har vi alltså Stefanus tal i det sjunde kapitlet. Och Stefanus, den första martyren, han håller här inte ett försvarstal när man tittar närmare på det. Och inte heller ett missionstal. Utan han gör en genomgång av Israels historia. Och det gör han därför att han vill svara på det som är själva anklagelsen emot honom. Han anklagas nämligen för att ha satt sig upp emot lagen. Och för att ha satt sig upp emot tempelgudstjänsten. Eller allt det som har med templet att göra. Att han skulle visa ett förakt emot templet. Så när han går igenom Israels historia då kan man säga ur ett kristet perspektiv så visar han inte minst detta med templet och tempelplatsen att det alltid har varit så. Han bygger upp det kan man säga under talets gång att det har alltid varit så att Israels folk har förhållit sig på ett lite märkligt sätt till templet. Det är inte... Den anklagelse som de riktar mot honom, den vänder han på så att han visar att Israels folk också har förhållit sig på ett märkligt sätt i förhållande till templet. Och det här mynnar sedan ut i en anklagelse emot dem som anklagar honom. Och sen har vi då gjort halva talet här. Han började med att tala om Abraham. Och där visade han hur då Gud uppenbarade sig för Abraham på en annan plats än templet. Och templet fanns ju inte. Stefanus menar att man måste faktiskt inte förvänta sig att Gud bara uppenbarar sig i templet. Utan Gud uppenbarar sig på andra platser också. Det är hans poäng. Och på samma sätt när han i vers 9 och följande talar om Josef. Han som blev såld som slav till Egypten. Då var ju Gud med Josef. Och det var inte heller i templet, det var långt före templets tid. Och Gud var med Josef. Och Gud var med Josef på ett fantastiskt sätt. För att Josef han kom till makten så att säga i Egypten och fick ju regera hela landet. Och det var Gud som upphöjde honom ifrån den här brunnen som han hade sänkts ner i och som gjorde att han blev såld som slav. Och så går han på och så kommer han då till Mose i vers 20 och följande. Och då visar han, och här finns en vändpunkt kan man säga, den 25 versen. Där står nämligen att Moses trodde att Israels barn skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, alltså genom Mose förtjänst. Men det gjorde de inte. Och den versen där är en vändpunkt. Och här finns två stycken huvudlinjer. Det ena är det att Stefanus säger att Gud vill rädda, Gud vill frälsa. Och det går igenom i hela talet. Och det andra är att de förstod det inte och de ville inte ha med Moses att göra, utan de försköt honom. Så där kan man se en brytpunkt i talet. Och nu kommer vi då, och i vers 27 så står det också rakt på, så att säga, eller rent ut så sägs det att de stötte undan Moses. Och de anklagade honom och sa: vem har satt dig till ledare och domare över oss? Och sen flyr då Moses ut i öknen, och så kommer vi till vers 30. Och då läser vi 30 till och med 34. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid Sinai berg, i flamman från en brinnande törnbuske. Mose förundrade sig över synen han såg, och då han gick närmare för att se efter vad det var, kom Herrens röst: jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då greps Mose av fruktan och vågade inte se ditåt. Men Herren fortsatte och sa till honom: ta av dina sandaler, ty platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Och så vidare. Men vi tror vi stannar med de verserna, tar vi en liten bit i taget här. Gud uppenbarar sig alltså för Moses i den brinnande busken. Och det här brukar jag berätta för konfirmanderna. Jag tror inte att jag hade med mig det förra gången. Tror inte det. Därför att det här är ju ett märkligt bibelställe, att Gud uppenbarar sig i en brinnande buske. En sån där buske var en ökenbuske. De blir kanske inte mer än 50-60 cm höga. Det är sån där som lossnar när det blåser för kraftigt, som kan fara omkring. Man kan se dem, de där små buskarna, på amerikanska filmer i öken- och steppenlandskapet. De flyger omkring på vägarna. Så, typ en sån buske var det. Och vid den här tiden så tänkte man sig alltid, och så berättas det på andra ställen i Gamla testamentet och i många andra religiösa urkunder från den här tiden, att när guden uppenbarar sig, då uppenbarar han sig alltid högt uppe på ett berg. Den väldige guden visar sig i makt och i ära. Det kommer ofta någon sorts mörka moln eller mörker som sänker, så det kan vara tordön och det kan vara oska och dunder, och det skakar berget, och alla som ser det här grips av fruktan och förskräckelse. Så är det ju förresten vid andra tillfällen när Mose är uppe på Sinai berg. Men den här gången så är det en brinnande buske, och det är en märklig syn. Och det har gjort att rabbinerna undrar: hur kommer det sig att den här väldige guden uppenbarar sig på detta småaktiga sätt? Och då har det diskuterats förstås, som bara rabbiner kan diskutera. De har diskuterat alla varianter, och de diskuterar hela nätterna, och de diskuterar i årtionden, i århundraden. Men det finns i många rabbinska traditioner en överensstämmelse som mynnar ut i två stycken uppenbarelser, kan man säga, om Gud. Det första som är märkvärdigt, det är alltså att Gud visar sig på det här ringaktade sättet. Och då så säger rabbinerna i slutändan att det här sker därför att Gud gör sig liten för vår skull. Han vill uppenbara sig inte bara som den väldige guden, utan han vill göra sig liten för vår skull. Och jag brukar knyta an när jag har konfirmander till hur det blir när Gud kommer genom Jesus Kristus och det lilla Jesusbarnet. Det är egentligen fulländningen av den här uppenbarelsen. Att Gud blir så liten så att ingen ens noterar det. Det lilla barnet i krubban, Gud gör sig liten för vår skull, för att kunna komma nära oss. Han blir människa för vår skull. Han talar till oss med på vårt språk och med våra erfarenheter. Det är det ena, och det står ju här också i slutet på 34 versen som jag läste, att han har stigit ner för att befria Israels barn ut ur Egypten. Och så står det också i inledningen av Johannes evangeliet att ordet logos, den stora väldiga filosofiska begreppet logos som används som Gud, har blivit kött och tog sin boning ibland oss. Så det här har rabbinerna kommit fram till. Det är ju inte en kristen tolkning, utan det här är deras slutförståelse utav att Gud är sådan också gentemot det judiska folket. Och det andra som kommer fram i de utläggningarna, det är det att, och som också är märkvärdigt, det är nämligen så att den här ökenbusken bär törnen. Och törnen i Gamla testamentet är en bild för förföljelse, motgångar, svårigheter, misslyckanden och så vidare. Svagheter, sjukdomar. Det är alltså någonting högst negativt. Och då är det märkligt att Gud skulle visa sig i en törnebuske. Och då när rabbinerna har talat om det här, så har de dragit den slutsatsen att Gud vill på det här sättet tala om för oss att han är närvarande i våra svårigheter, i våra sjukdomar, i våra misslyckanden. Det här hänger ju också ihop med inkarnationen. Jag tror att människor i allmänhet, och inte minst i våran tid, och tyvärr också långt in i kristna sammanhang, tänker sig som så att när vi har framgång och allting går väl och det kommer mycket folk till gudstjänsten och vi känner att det är medvind, då är Gud med oss. Och när vi har svårigheter och misslyckanden och tycker att vi är övergivna och isolerade, då är Gud långt borta. Tänk om det är precis tvärtom. Att då är han som mest närvarande. Och när man sen kommer till Nya testamentet, då är det ju den bilden som vi får genom evangeliet. Att när vi tycker oss vara övergivna, när vi tycker oss vara misslyckade, så är Gud som närmast. Det där med törnebusken, det finns ju också i samband med Guds misslyckande inom situationstecken. Jag tänker på katastrofen när Jesus pinas och korsfästs. Då kröner man en krona utav törnen och trycker på honom. Det är så att säga kulmen på hans misslyckande ur ett mänskligt perspektiv. Men det är Guds uppenbarelse. Gud vill tala till oss genom de här händelserna. Så det tycker jag är en fantastisk berättelse, eller fantastisk tolkning som rabbinerna ger oss där. Men det vi ska knyta an till här i vers 33, och som vi har talat om tidigare, det är ju orden i vers 33 där Herren säger: ty platsen där du står är helig. Vi hade samma uttryck i vers 7 i slutet, där Gud talade till Abraham och hans efterkommande. Och så sa han att de ska tjäna mig på denna plats. Denna plats är ett uttryck som finns just här i samband med den brinnande busken. Jag tror att vi läste det förra gången, men vi kan titta på det igen. Andra Mosebok 3:12. Andra Mosebok 3:12. Det är just berättelsen om den brinnande busken. Där står det då att Herren ska vara med honom, står det i den 12:e versen. När du har fört folket ut i Egypten, slutar den 12:e versen, så ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Eller på denna plats. Och det är det här som Stefanus nu knyter an till. Denna plats, det är alltså den plats där Gud uppenbarar sig, är helig mark. Det var där Gud uppenbarade sig som det var den heliga marken. Det var den brinnande busken. Och det där kände rabbinerna och de skriftlärde, de kände igen det, och de menade att Gud uppenbarade sig sedan, vi ska komma dit, i tabernaklet i öknen. Då var det på den platsen. Så det där begreppet denna plats, det kom i överförd bemärkelse från den brinnande busken till nådastolen på arken i tabernaklet, till templet, och nu så är det då i Jerusalem. Men allt det som Jesus har genomlidit när han korsfästes, begravdes och uppstod, det skedde ju just på denna plats i Jerusalem. Och det där är en huvudpoäng hos Lukas, som är mån om att visa, vi såg det redan i första kapitlet, att det var i Jerusalem som himmelsfärden ägde rum, eller strax utanför där, och att det var på den platsen. Och Jesus sa till er, ni ska stanna på denna plats tills dess att anden kommer över er. Och det här känner de igen naturligtvis, de skriftlärde, och de kunde bejaka det. Men Stefanus poäng här är att denna plats är inte bara templet, utan Gud är mycket större än så. Han har visat sig på andra platser tidigare. Jag tänkte på en annan sak, för det får kanske vara en liten exkurs där igen då, men just i samband med att Moses kallas, som vi håller oss kvar vid andra Moseboks tredje kapitel, så finns det en annan poäng som i och för sig inte Stefanus knyter an till, men som jag kan knyta an till nu, för det har ändå med saken att göra. Det var nämligen så att när Gud kallade Moses till att vara frälsaren, den som skulle befria Israels barn ut ur Egypten, så tackar Moses nej. Moses, som var den stora hjälten i Israels historia, framstår när man läser berättelsen i andra Moseboks tredje och fjärde kapitel inte alls som någon hjälte. Fem gånger försöker Moses värja sig emot Guds kallelse. Han säger, jag vill inte gå. Så det verkar som att det finns till och med hos Israels egna hjältar nerlagt att man står emot Gud. Man kan säga att det är ett mänskligt drag, men inte desto mindre så är det ganska tydligt. Titta i andra Moseboks tredje kapitel. I den elfte versen. Så då har alltså Gud talat till honom genom busken, och så säger Mose till Gud i andra Mosebok 3:11. Vem är jag? Att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Han vill inte. Han säger, jag kan inte. Vem är jag som gör det här? Det finns inga möjligheter. Och det här känner vi igen också hos profeten Jesaja när han kallades. Och jag tror att man kan till och med säga att man känner igen det hos många av dem som har fått särskilda kallelser i Guds rike. Att man värjer sig emot Guds uppdraget, därför att det är för stort. Man kan inte utföra det som Gud vill att vi ska utföra. Vilket i och för sig är en poäng med, men det ska jag återkomma till. I den 13:e versen så värjer han sig igen. Då säger Moses till Gud i slutet då på den 13:e versen. Ja, men om de frågar mig, vad är hans namn? Alltså, vad är Guds namn? Vad ska jag då svara dem? Alltså underförstått, han försöker komma undan igen. Han säger, han vet, vad ska jag säga? Jag känner ju inte Gud. Han visste ju inte vem Gud är, annat än att det är våra fäders Gud. Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Men Gud hade ju fortfarande inte gett lagen. Han hade inte avslöjat eller visat sig själv. Utan Gud är ju okänd för Moses. Vem är det som sänder mig? Och så försöker han slingra sig undan. Nu kommer vi till 4:e kapitlet. Då försöker han värja sig en fjärde gång. Moses svarade och sa, men om de nu inte tror mig eller lyssnar till mina ord. Alltså han är full utav tvivel, full utav motstånd. För en tredje gång så säger han, men jag kan inte gå dit. Och även om jag skulle göra si och göra så och säga som du säger, så tänker de inte tro på mig. Hur ska jag kunna komma vidare då? Jag vill inte försätta mig i den situationen. Vi kommer till vers 10. Då säger Moses till Herren, och nu är det alltså fjärde gången som han försöker värja sig. Då sa Moses till Herren, ack Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det förut, jag är det inte nu heller. Och sen kommer det då i vers 13 ett femte försök att värja sig mot Guds uppdraget. Han sa: ack herre, och nu tar han verkligen i Mose, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Använd vem du vill, bara inte mig. Så man kan ju tycka att man kan ju förstå att Herren, vår Gud, är tålmodig mot oss människor när man läser den här berättelsen. Man kan tycka att Gud skulle ge upp det här. Det står i och för sig i 14 versen, då upptändes Herrens vrede mot Mose. Men om vi tittar på de här invändningarna, gå tillbaka till den första invändningen. I vers 11 hade han sagt då Moses: vem är jag? Och då säger Herren som svar på den invändningen i vers 12: jag vill vara med dig. Jag vill vara med dig. Det är ju det namnet som vi får höra att Jesus bär då i profetian innan han är född. Hans namn ska vara Emmanuel, som betyder Gud är med oss. Det här är en jätteviktig sak. Och det är på samma sätt när vi kommer till apostlärningarna och Jesus tas in i den himmelska världen, så ska de stanna kvar i Jerusalem tills de blir förvissade om att Herren är med dem, att anden utgjuts, för att det uppdrag som ska utföra är Herren själv som utför genom dem. Och det har vi ju sett också genom de här förklaringarna som vi har haft i apostlagärningarna, att Lukas är väldigt mån om att framhålla att det är Gud som verkar. Det var Gud som botade den lame mannen vid sköna porten. Det var Gud som verkade genom apostlarna och så vidare. När Moses kommer med sin andra invändning, då säger Herren till honom i vers 14: jag är den jag är. Så ska du säga till Israels barn: jag är, har sänt mig till er. Och så står det ytterligare förstås lite utläggningar om det här. Jag vet att vid ett tillfälle så, många år sedan, jag tror att jag har berättat det här någon gång tidigare, men många år sedan nu, så kom jag i tvivel på Guds existens och pratade då med med han som var min biktfar vid den tiden. Och så sa jag att jag vet inte om jag kan tro att Gud finns. Och då så sa fader Sven som så att nej, det gör han inte heller. Och då blev jag alldeles kall och tänkte: vad är det han säger? Och så sa han: Gud finns inte, Gud är. Jag är hans namn. Och han menade med det, och jag förstod det och på en gång och kunde ta det till mig också, att Gud finns inte den meningen att han skulle vara ett objekt, så att säga, för oss. Som om Gud vore en figur som finns någonstans i något annat som är mycket större än han själv. Utan det är tvärtom så att Gud är. Han är den gränslöse. Och universum och alla stjärnsystem och planeter och hela den här jorden finns i Gud. Det är i honom vi lever och rör oss här till. Det här uppenbarar nu Herren för Moses. Jag är. Vad som än händer, vad du än säger, vart du än går, så gör du det i mig. Den tredje invändningen där i fjärde kapitlets första vers: men om de nu inte tror mig, då svarar Herren honom med att säga: vad är det du har i din hand? Och han har en stav. Han slänger den på marken och så förvandlas den till en orm. Staven, som förresten är en bild utav makten. Spiran alltså. Han ska alltså beklädas med kraft, Mose. Och det där skedde ju med faraos trollkarlar också. Men Moses orm åt upp de andra ormarna, som ni känner till. Sen kommer till den tionde versen med den fjärde invändningen. Då ska han säga att jag är inget talför man. Då säger Herren till honom: vem har gett människan munnen? Eller vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Jag ska vara med din mun. Och Moses får ju också sin bror Aaron som talesman. Så han får ju all hjälp som han behöver. Och sen till sist så står det också i den femte invändningen då. När han absolut inte vill vara med Moses, utan vem som helst, inte jag. Och när Herrens vrede upptänds, då säger han, ja, där får han ju då först Aaron som ska tala. Och så står det i vers 15b, och jag ska vara med din mun och med hans mun, och jag ska lära er vad ni ska göra. Det här kommer ju igen på ett fullkomligt sätt hos Jesus. När lärjungarna blir rädda och tänker att de ska bli faderlösa, som det står i Johannes evangeliet, så säger Jesus till dem, nej, jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska sända er hjälparen, den helige ande, och jag ska vara med er och jag ska lära er hela sanningen, och ni ska få allt det stöd och all det hjälp ni behöver. Så kontentan blir den att visst, uppdraget kan vara också för oss. Inte bara för stort i omfattning, utan det kan vara allt för svårt. Ja, men hur ska vi kunna övertala människor att bli kristna? Det går ju inte. Men i den situationen så ska vi lära oss att tro på Herren. För det är ju han som ska göra jobbet. Så det kristna livet bygger på det här löftet att han är med oss. Och att han verkar genom oss. Och så måste vi tro, inte bara som enskilda kristna, utan så måste vi tro som församling också. Inte minst i en tid när vi är på tillbakagång i samhället. Så måste vi våga tro att Herren är med oss. Men det är klart, det kräver ju också en fördjupad omvändelse. Så att vi kan leva i nära relation till Herren och återspegla Guds vilja i vår gemenskap. Nåja, det var det där. Det var som sagt en liten exkurs där på Moses. Men jag tyckte ändå att vi kunde foga in det när vi ändå går igenom den här berättelsen. Och det passar ju in i sammanhanget också. Och sen kommer då verserna 35 till och med 38 får vi ta. Då fortsätter Stefanus med att säga, denne Moses som de förnekade när de sa, vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var han som sa till Israels barn, en profet som är lik mig ska Gud låta träda fram, en ur era bröders krets. Det var Mose som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder, och som tog emot levande ord för att ge till oss. Så här lyfter Stefanus fram att Moses är den gammaltestamentliga frälsaren, befriaren. Gud reste upp Moses. Gud var med Moses. Och det här kan ju alla som lyssnade till talet hålla med om. Men så har han ett ord av Moses i vers 37. Där denne säger, en profet som är lik mig ska Gud låta träda fram. Nu säger inte Stefanus det här. Men det är ju uppenbart att Stefanus menar att denne profet som ska träda fram på ett liknande sätt som Moses är ingen mindre än Jesus själv. Men på samma sätt som man behandlade Moses, på samma sätt ska man behandla Jesus. Och den här versen, en profet som är lik mig ska Gud låta träda fram. Det är alltså en nyckelvers, därför att det finns en som kallas för, på teologiskt språk så kallas det för typologi. Det finns ett mönster hos Moses som går igen hos Jesus och som sedan också går igen hos Stefanus. Och det här Kristusmönstret som redan Moses då var indragen i och levde i, det finns i apostlagärningarna. Om ni ska få se här Jag har gjort 5 stycken punkter. Om ni går till 3 kapitlet i Apostlagärningarna, så är den första punkten så här, Lukas eller Stefanus jämför Moses och Jesus. Och den första punkten säger så här, att både Moses och Jesus avvisades av folket. Man ville inte ha med Moses att göra, man ville inte ha med Jesus att göra. Det är i 3 kapitlet, vers 13. Abrahams, Isaks, Jakobs Gud och affärers Gud har förhärligat sin tjänare Jesus. Men ni utlämnade honom, ni förnekade honom inför Pilatus när denne hade beslutat att frige honom. På samma sätt hade man förskjutit Moses så att han fick fly ut i öknen. Nu så gjorde man så med Jesus. Och när vi kommer till kapitlets slut, så gör man också med Stefanus. Titta sedan i den 22 versen. Där har du samma citat. Det här är alltså ett nyckelcitat i den här typologin, i den här jämförelsen. Det här är det ju Petrus som talar till Stora rådet efter att de hade botat en lame vid sköna porten. Och så säger han här då i 3:22. Moses har sagt, en profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er. Lyssna till honom i allt vad han säger. Och så har han lagt till här i vers 23. Men var en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. Och så kommer det vidare. Alla profeterna. Så många som har talat från Samuel framåt har också förkunnat dessa dagar. Nu ska vi se. Ja, det står inte något mer om förkastelsen just där. Men det som är likheten här mellan Moses och Jesus, det är att de båda är profeter. De är båda Guds språkrör. Och det är ju vad Stefanus är. Ni kommer ihåg det, att det står i samband med Stefanus talet att han var fylld av ande och kraft. Och att de inte kunde stå emot honom när han talade. Så det som hände med Moses, det sker med Jesus, de är också språkrör, och Stefanus är också språkrör. Samma mönster ser man går igen i aposteln Paulus liv. Han är också Guds språkrör, och människorna som lyssnade till honom kunde inte stå emot andekraften. Jag har skrivit 2:22. Nu ska vi se här, stämmer det? Ja, just det, 2:22. Där, jag kanske skulle ha börjat med det, så hade jag fått det i kronologisk ordning, men det har mindre betydelse. Här ser man att både Moses och Jesus gjorde tecken och under. För det var ju det vi såg med Moses, och det är det som sägs om Jesus i vers 22. Jesus från Nasaret, en man som Gud bekände sig till genom kraftgärningar, under och tecken. Sen har vi då i kapitel 5. Där Moses och Jesus båda betecknas som befriare eller ledare. 5:31. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare. Frälsare eller befriare. Samma ord. För att ge omvändelse och syndas förlåtelse åt Israel. Det var vad Moses hade gjort. Han hade befriat folket. Det är vad Jesus gör. Han befriar folket och skänker förlåtelse. Och i det 7 kapitlet där vi håller på, där finns också en jämförelse, nämligen i 38 versen. Så långt som vi läste. Det står nämligen att Moses gav dem levande ord. Så slutar vers 38. Levande ord. Och det kan man, jag tycker jag gott att vi kan lyfta fram det. Att också i den judiska tron så betraktade man profeternas, Moses ord här och profeternas ord som levande ord. Det var alltså inte bara lag och bokstav. Utan det var lag och bokstav med ande. Alltså levande ord som människorna kunde leva av. Och det är på samma sätt när vi kommer till Jesus. Han som förresten kallas för livets ord på flera ställen i apostlagärningarna. Jag har talat levande ord till er, säger Jesus. Så där har du det här mönstret som går igen. Och när nu Stefanus håller det här talet, så anknyter han på punkt efter punkt till likheterna mellan Moses och Jesus. Och tyvärr så är det ju så då att så som man försköt Moses, så förskjuter man Jesus, och så förskjuter man Saulus, och så kommer man att förskjuta Paulus också när vi kommer så långt. Så det här är en viktig del utav talet, och ni kan lägga märke till då vers 37 att det är uppbyggt, kan man säga, på den där profetian som där Moses säger: en profet som är lik mig skall Gud låta träda fram. Så det som Gud påbörjade genom Moses, det fortsatte han och fullbordade han genom Jesus. Och det är i den efterföljden som Stefanus uppträder och Saulus. Nu läser vi då vers 39 till och med 43. Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron: gör åt oss gudar som ska gå framför oss. Ty vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Han var ju på berget där i 40 dagar. De visste inte hur länge han skulle vara där. Och de gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här. Så som det står skrivet i profeternas bok: bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bortom Babylon. Där citerar Stefanus ifrån profeten Amos. Så ni ser att han tar ett hopp här från den där guldkalven. Men så säger han att det stannade inte med att ni dyrkade guldkalven där vid Sinai berg, utan ni fortsatte att dyrka, som det står här, himlens här. För det är det talas om hos profeten Amos, att de ägnade sig åt astrologi och de ägnade sig åt guden Romfas stjärna och så vidare. Så motståndet eller avgudadyrkan har så att säga tilltagit. Det har vuxit sig starkt under hela tiden. Och också det kulminerar nu när man vänder sig emot Jesus. Sen när det är sagt, så mitt i det här så kommer han in här i vers 44 till och med 50. På Guds vittnesbörd. Det står nämligen så här, jag tar det bara som en övergång här nu i vers 44. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen, så inrättat som Gud hade bestämt, och så vidare. Mitt i det här med guldkalven och det tilltagande avfallet, så finns denna heliga plats där Gud uppenbarar sig mitt ibland dem. Men de ser ingenting, de förstår ingenting. De ägnar sig åt Guds uppenbarelse vid nådastolen på arken i tabernaklet och sedan i templet, bara på ett självcentrerat sätt. Där de haltar på båda sidorna med att å ena sidan göra som Moses har sagt, göra som Gud har sagt, och å andra sidan göra som de själva vill, följa sina händers verk. Och om du tittar i andra Mosebok 25, så ser ni kontrasten. De hade alltså gjort den här guldkalven med sina egna händer, som det står. De hade gjort som de själva ville. De hade gjort sig en bild som de själva hade tänkt ut. Men i andra Mosebok 25:8 så står det, så säger Herren till Moses: de ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra. Och i vers 40 i samma kapitel, alltså sista versen i samma kapitel: Se till att du gör detta efter de mönsterbilder som har visats för dig på berget. Så här finns det två olika sätt. Det ena är det människornas sätt att tillbe och att göra sig en gud och dyrka denne eller dessa gudar. Det andra är den uppenbarelse som Gud själv ger. Gud hade ju sagt till Moses, jag ska lära dig att göra allt. Och Gud talade om för dem precis hur de skulle göra eller bygga det här tabernaklet och hur de skulle utrusta det med eller inreda det med olika föremål. De skulle göra precis efter den mönsterbilden. På samma sätt kommer det igen i Nya testamentet. Jesus talar om för oss hur vi ska leva tillsammans med honom och hur vi ska utföra hans verk. Vi kan inte göra det, får inte göra det på vårt eget sätt. Vi måste göra som han lär oss. Så den dubbelheten som finns här i Stefanus talet som Stefanus nu använder emot dem som anklagar honom. Den dubbelheten finns tyvärr än i våra dagar. Ja, vi går tillbaka så att vi läser hela avsnittet där då, vers 44 till och med 50. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen så inrättat som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne hade sett. Detta tabernakel fick våra fäder i arv och de förde det hit under Josuas ledning när de tog landet i besittning efter de folk som Gud drev undan för dem, och där var tabernaklet fram till Davids tid. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor emellertid inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotapall. Vad för ett hus ska ni bygga åt mig, säger Herren, eller vad för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Det här tabernaklet som Moses fick veta i detalj, det byggde man alltså, och där lovade Gud att han skulle uppenbara sig på nådastolen, alltså locket på arken som fanns där inne, det allra heligaste. Man bar arken med sig generation efter generation, och Josua hade den här arken, det vill säga denna heliga plats, Guds närvaron mitt ibland dem när de gick över floden Jordan och gick in i det utlovade landet. Och där fanns arken först i Sikem och sedan i generation efter generation fram till kung Davids tid. Och sen så står det så här i Saltaren 132. En saltasalm av David. Jag slår upp den. Och där säger David i vers 3. Jag ska inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer förrän jag har funnit en plats åt Herren. En boning åt den starke i Jakob. Och vidare i vers 8. Stå upp, Herre, och kom till din viloplats, du och din makts ark. Så David, som hade räddats undan många svårigheter och som hade upplevt hur han hade fått fly och hur han hade fått kämpa, men också upplevt hur Gud var med honom i allt det här. Han har en önskan i sitt hjärta att han ska få komma till ro och att han ska komma till en plats där han kan fira den där gudstjänsten som Gud hade talat om både till Abraham och till Moses. Nu ska ni komma till denna plats och där ska ni kunna fira gudstjänst. Den längtan hade David, och han uttrycker den här i Psaltaren, och han säger att han vill ha en plats där de kan få ro, där de kan få fira gudstjänst i frid. Nu så byggde ju inte kung David något tempel, som ni vet. Och det var tvärtom, så var det ju så att Gud sa till David att han inte skulle bygga ett tempel. Vi kan gå till första konungaboken. Han skulle inte bygga ett tempel därför att Gud kan inte fångas in i ett tempel. Och det är det här som är Stefanus poäng också. Första Konungaboken 8. Då har det kommit så långt så att David inte byggde templet, men han hade bett om det. Han hade skissat på det, om jag uttrycker det så. Och hans son Salomo byggde ändå ett tempel. Och Gud gav med sig. Det tycker jag är härligt. Det var ju så gick det till när de ville ha en kung. Då så säger Gud till dem, men ni behöver ingen kung. Ja, men det har ju alla andra folk. Ja, men det behöver inte ni. Jag är er kung. Men det blev för abstrakt för dem. Så de utvalde ju då Saul till kung. Och på samma sätt går det till här med templet. Vi vill ha en plats där vi kan tillbedja. Ja, men ni kan tillbedja mig var som helst. Ni ska tillbedja era hjärtan. Ja, men vi behöver ha ett hus också. Ja, ja, då får ni väl det då. Och så bygger ju Salomo det här templet. Men när Salomo bygger templet så står det i det 8:e kapitlet. Och här handlar det då om hur arken förs in i templet. Så ni ser, den är med. Guds närvaro förs in i templet. Och det sker fantastiska manifestationer när templet ska invigas. Men så ber Salomo en bön ifrån vers 22. Men vi läser ifrån vers 27. Där ber han: men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre, min Gud, så att du hör det rop och den bön som din tjänare idag sänder upp till dig. Och så vidare. Vi skulle kunna läsa hela bönen, men ja, förresten, jo, vi kan ta vers 30 också. Jag hör din tjänares och ditt folks Israels bön när det vänder sig mot denna plats. Må du höra den på den plats där du bor i himmelen, och när du hör må du förlåta. Så jag tänker på kommer till mig nu när jag talar om det här, att Jesus säger på ett ställe att han har ingen viloplats. Han har inte, rävarna, de har bo och de har platser där de kan umgås, men människosonen har ingen plats där han kan vila. Och han säger också när det gäller templet, när han rensar templet, så säger han så här: det här templet skulle vara en böneplats, men ni har gjort det till en rövarkula. Så ni ser, det här med denna plats där Gud å ena sidan naturligtvis är, å andra sidan så är han på alla andra platser också. Det är alltså en viktig, det är en nyckelfråga för Stora rådet, som anklagar Stefanus för att han är för kritisk mot templet. Och Stefanus förstår det hela. Och han talar, tycker jag, med väldig respekt om templet. Men han talar också om hur Gud rör sig långt utöver templet. Och han, framförallt så bygger han ju upp det här talet på ett sådant sätt så att i slutet framstår det som att Stora rådet och de andra har helt och hållet missat poängen. Därför det som har hänt, och det är det som står i Johannes 1. Jag tror jag slår upp det och läser det, även om jag kan citera det utan till, men det är Johannes 1, vers 14. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har fått av fadern, och han var full av nåd och sanning. Och ordet blev kött. Det står i den nya översättningen att ordet blev människa, för det är vad det betyder. Och bodde ibland oss. Och då står det på grekiska tabernaklade ibland oss. Det finns två olika ord för bo på grekiska. Och ett ord är att tabernaklade eller tältade. Kanske till och med står så i någon översättning jag tänker efter. Att ordet blev människa, han tältade ibland oss. Därför det som är poängen här är att Gud stiger ner i Jesus Kristus. Och Jesus Kristus är som tabernaklet. Han tältade ibland oss, men han ska inte för alltid vara här, utan han ska ju sedan dö, uppstå och fara till himmelen. Och sen finns det ett annat ord på grekiska för bo. Och det använder Jesus i avskedstalet. Och då så säger han så här att han ska sända den helige ande till dem. Och han och fadern och anden ska för alltid bo ibland er. Och där används ett ord som betyder, som precis som jag sa, för alltid bo. Det är inte tältade, utan det är permanent bostad. Så det är det nya förbundet som vi lever i. Vi kan räkna med Guds närvaro på ett permanent sätt. Han är alltid hos oss. Genom evangeliets ord, genom sakramenten, genom sin heliga ande. Men det hade stora rådet och de skriftlärde missat helt. Och det är det som blir anklagelsen här på slutet också. Jag tror att under det här långa talet så går det nog upp för de som lyssnar till Stefanus talet vad han är ute efter. Jag ska säga en sak till här innan vi tar den där avslutningen på talet. Och det är det att de flesta exegeter, alltså bibeltolkare, de brukar lyfta fram det här att Stefanus faktiskt är kritisk emot tempelgudstjänsten. Och att han håller lagen så att säga med viss distans. Och jag sa det redan när vi talade om de här 7 diakonerna. Så konstaterade vi att alla de 7 var ju diasporajudar. De var alltså inte födda och uppvuxna i Jerusalem, utan de hade kommit från förskingringen dit. Och det var där det uppstod en spänning i församlingen mellan de inhemska judarna som blev kristna och de inflyttade judarna som också blev kristna. Därför att man menar att de inflyttade judarna förmodligen inte hade samma respekt för templet, där de ju inte hade vuxit upp och där de inte hade haft samma närhet till templet eller till lagen som de andra, som var helt och hållet under de skriftlärdes inflytande. Så där finns liksom en spänning. Och då finns det många exegeter som menar att den spänningen finns med hela tiden i den första församlingen. Och att Stefanus då skulle höra till den här delen av den första kristna församlingen som hade tagit upp ifrån Jesus, som ju var kritisk på sitt sätt, den traditionen, och att han då var kritisk mot templet. Alltså att anklagelsen mot Stefanus är riktig. Det är nog det vanligaste sättet att se det. Men Stott, inte Michael Green, utan Stott säger i sin kommentar, och jag tror kanske till och med Larsson, som är den huvudkommentaren som jag använt, de följer inte det resonemanget. Av det enkla skälet att det kanske kan ligga någonting i det, men nu är det ju inte Stefanus bara här, utan här är ju Lukas som har skrivit det här. Och Lukas är ju, som vi har sett tidigare, väldigt positiv till templet. Han berättar ju att de dagligen gick till templet, att de höll fast vid templets böner och så vidare. Och att det skulle ha varit kännetecknet för de första kristna. Det finns ingenting som tyder, menar de här exegeterna, på att det skulle ha varit en sån tudelning redan ifrån början i den kristna församlingen. Utan tvärtom så tyder det på att man var positiv till templet och till lagen. Och vi vet ju, när vi kommer längre in i apostlagärningen och vi kommer till Paulus, så är han ju väldigt mån om att visa att de inte alls har förkastat lagen eller templet. Utan tvärtom så har ju det som sades om templet och om lagen, det har liksom fullbordats. Och det nya, om jag får uttrycka det så, är mer än bara detta. Det går utöver templet och lagen. Men när det är sagt så kanske man ändå kan hålla med om att det finns en viss spänning här. Även om den inte är så stark eller så uppenbar så att man kan tala om att det är två olika delar i församlingen. Och även om det då är så att Stefanus inte är positiv i den meningen att man alltid måste gå till templet eller att man måste uppfylla lagen på det sätt som de skriftlärde talade om den, så är det ändå ett villospår, menar jag, som vi är på om vi tänker vidare på det här. Därför att kärnfrågan är ju inte lagen eller templet, utan kärnfrågan är ju vad som händer i människornas hjärtan. Kärnfrågan är ju inte hur man förhåller sig till lagen eller templet i yttre mening, utan kärnfrågan är ju hur man förhåller sig till lagen i inre mening. Det som Jesus var emot, det var ju inte lagen eller templet i yttre mening, utan det var, och inte Stefanus heller, utan det de var emot, det var att man tog de här yttre sakerna, lagen och templet, och gjorde det till frälsningsgrunden. Det var där man gjorde fel. Och det var det man förnekade, för man menade att det som Jesus har gjort för oss och som han ger till oss och skänker in i våra hjärtan, gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus, det är det som är grunden. Sen hur man förhåller sig till lagen eller templet blir då sekundärt. Och sen kommer vi då vidare till den här avslutande anklagelsen. Ni ser i vers 51. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron och så vidare. Låt mig bara få knyta an till det och göra som en övergång. Här ser ni ju att det är hjärtat det handlar om. Så Stefanus anklagelse, eller för det första, han försvarar sig inte mot anklagelsen att han skulle vara kritisk mot lagen eller templet. Utan det han gör är att han bygger upp talet på ett sådant sätt så att han får det att handla om hjärtats inställning. Och det mynnar ut i att Stora rådet och de skriftlärde som anklagar honom och de falska vittnena, de är hårdnackade. De är oomskurna i sina hjärtan. De begriper inte vad de talar om. Men det är ju inte ett försvarstal för lagen eller templet, utan det är en anklagelse mot deras hållning gentemot Stefanus. Därför att Stefanus var ju, som jag sa, han var fylld av ande och kraft. Och att stå emot Stefanus och hans förkunnelse och undervisning, det är som att stå emot den ande som talar igenom honom. Det vill säga, det är att stå emot Gud själv. Och därav det här utbrottet, kanske vi kan säga till och med. Jag läser alltså vers 51 till och med 53. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Jag tror kanske att de orden talar för sig själv. Ni ser ju vad som händer sedan. Det har vi redan gått igenom, va? Men när de hörde detta i vers 54, då blev de ursinniga. Och det var då de släppade ut Stefanus och stenade honom. Så samma mönster som vi har sett hos Moses och som vi har sett hos Jesus, det förverkligas nu hos Stefanus. Han som säger: fader, förlåt dem, till de vet inte vad de gör, när de stenar honom. Och som säger: i dina händer befaller jag nu min ande. Samma Kristusmönster. Och det kommer sen att gå igen också hos Paulus och hos många av de andra, jag kanske till och med kan säga alla andra martyrer. Så den profet som Moses hade talat om och som är lik honom, det är den profeten som de nu har förrått och som de har mördat. Ni som berömmer er utav templet och som berömmer er utav lagen och som har gjort det till frälsningsgrund men missat allt det väsentliga.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna. Och det här var del 23. Vill du höra dig i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18:30 och här i nära du då på måndagar klockan 19. Här efter så kommer sändningen från Radio MF. Vi får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Och det här var alltså då från en sändning från Värnamo församlings nära radio. Programmet heter Bibeltimman och producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Ha en skön vecka.